Ja, vi ska fortsätta på det vi började med här igår kväll och göra det ända till och med söndag. Det jag blivit ombedd att stanna inför, nämligen om det som händer i Mellanöstern och det som har med Jesu återkomst att göra. Och innan vi börjar läsa Bibeln så blev vi stilla och så ber vi tillsammans. Så tackar vi dig Herre för den här kvällstunden du ger oss. Och vi ber dig Herre att den heliga ande som drev profeterna att skriva det de skrev, ber att du vill uppenbara det för oss. Herre, stäng dörren till att vi spekulerar, men öppna den dörren Herre som leder framåt och vi får vara med och se att den ljusnande framtiden är vår. Välsigna var och en av oss i Jesu namn. Amen. Innan vi börjar läsa Bibeln ska jag göra en liten bestämning när vi talar om Jesu återkomst. Det är nämligen så här att Bibeln talar om Jesu återkomst på flera olika ställen och menar lite olika saker. Jag ville bara tala om vad vi kommer att stanna inför. Det finns en återkomst som Bibeln förlägger till det vi kallar för den yttersta dagen. Vi har den i Uppenbarelseboken. Det är inte den återkomsten vi kommer att stanna inför under den här helgen. Och så finns det en återkomst till där det står så här att Jesus han ska stiga ner på den brustna skyn och så ska han hämta sin församling hem. Den kommer vi heller inte att stanna inför. Utan den återkomst som Bibeln talar allra mest om, det Bibeln överhuvudtaget talar mest om, det är den återkomsten när Jesus står på Oljeberget och när Israel ska bli frälst och anden ska falla över dem. Jag vill bara säga att inte vi blandar ihop begreppen och tror så här. Vi talar alltså inte om den yttersta dagen. Det får vi ta en annan gång. Vi talar inte om församlingens uppryckande. Det får vi ta ett annat tillfälle. Utan vi talar om det som Bibeln allra mest talar om, nämligen när Jesus han stiger ner på Oljeberget. Det är den återkomsten vi talar om. Och det är ju ganska intressant att Bibeln talar så väldigt mycket om det. Bibeln talar inte mycket, eller gamla testamentets profeter talar inte mycket om att Jesus skulle födas. Det finns där. Framförallt i Jesaja och Mika. Men inte mycket. Bibeln talar inte mycket om den yttersta dagen och allt detta, men den talar otroligt mycket om att han ska stiga ner på Oljeberget, att han ska komma som Messias, att han ska komma tillbaka till Israel. Och visst är det fantastiskt att det här lilla landet som inte är större än Småland och bebott av ungefär halva Småland är så intressant idag. Och det som händer i den här delen av världen. Alltså man kan knappast höra ett enda radioprogram eller ett enda nyhetsprogram utan att man hamnar någonstans där nere nästan varenda dag idag. För lägg märke till det som händer idag. Jag ska återkomma till det på söndag. För jag tror att det som händer i Mellanöstern idag, det är mycket, mycket större än vad vi egentligen anar. Det som hände i Egypten, det som händer nu i Libyen och det som händer i Tunisien och det som händer i Syrien. Det är de fyra länderna och det är precis de länderna som Bibeln talar om. Bibeln talar inte mycket om Afrika. Bibeln talar inte mycket om Saudiarabien. Bibeln talar inte mycket om Indien. Men de länder som idag är i varenda nyhetsprogram, de talar Bibeln mycket om. Men det ska vi ta lite senare så vi går inte in på det. Men det finns en fråga jag skulle vilja börja med ikväll. Vi har den i Joel, det tredje kapitlet. Ska jag slå upp också jag själv så jag läser rätt. Hosea, Joel. Är man i en pingstkyrka så kan man Joel, inte sant? Framförallt kan man två bibelversar. Och det är att anden ska falla över allt kött. Och det är inte dåligt det, men det står mer. Gud, han gav ett löfte till Abraham som sen kom att förnyas genom Josua och som kom sen att förnyas genom Mose. Och det löftet, det var att Israel skulle få ett land. Och han talar om landets gränser. Det märkliga är att Israel har aldrig någonsin ägt det land som Gud lovade till Abraham. Aldrig. Så man kan ju undra om, tog Gud i lite för mycket? Lovade han för mycket? Varför har han inte infriat det och så vidare? Han har aldrig någonsin infriat det löfte han gav till Abraham, Josua eller Mose. Aldrig. Så att antingen ska Israel ha det land som Gud har lovat, eller också är Gud inte Gud. Det är den enkla matematiken. Nu tänker jag inte gå in så mycket på det här ikväll, men det är bara intressant att ha med lite grann i ryggen. Vill du veta mer om det så kan du läsa profeten Sefania. Ty profeten Sefania, han talar om när Israel ska få det land som Gud har lovat och på vilket sätt det ska gå till. Och det ska inte vara genom amerikanska vapen de ska få det, utan de ska få det genom shalom. Men jag lämnar det. Ett annat sak ska vi ta från Joel 3, därför att det är möjligt att den profetian kommer att gå i fullbordan, eller ett försök till fullbordan, i september månad 2011, det vill säga den månad vi är i nu. Och då står det så här. Jag läser från början där. Se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, då ska jag samla alla hedna folk och föra ner dem till Josafats stad. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folk som min arvedels Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land. Vi stannar där. Nu ska jag ta en liten fråga med dig. Är det någon av er som vet när Israel som land blev delat efter att de fick det av Herren? Förlåt? Ja, exakt. När blev Israel delat? Ja, det måste vara efter Joel har skrivit det här. Förlåt? Faktum är att Israel har aldrig blivit delat. Det var en liten kuggfråga. Men om ni följer med på nyheterna idag, så är detta den stora frågan för september månad detta året. Och det är två politiska makthavare som har liksom satt den frågan på agendan. Och den ena han heter Obama. Och den andra heter alltså statsministern i Norge. De två potentaterna, de har bestämt sig för att under september månad 2011, då ska Israel delas. Så ni förstår, det är spännande att leva. Det är spännande att följa med. Därför den frågan kommer att utlösa en händelsekedja där Herren säger, de ska inte bara dela mitt land, utan jag ska samla dem tillsammans till Jerusalem och jag ska hålla fångenskap över hedna folken, ty de har delat mitt land. Det har inte skett ännu, men frågan är på dagordningen den månad som inne är. Så att vi håller inte på med ideologier. Vi har inte en allmän inställning till Israel. Det här är stor politik, vänner. Det är vad det handlar om. Därför är ju Israel spännande. Det står inte någonstans i Bibeln att de har delat Sverige. Alltså det utlöser inte någon himmelens reaktion. Fast de har delat Sverige. Det står ingenting om Norge eller Amerika eller Irland eller något annat land. De har delat mitt land, säger Herren. Och det kommer utlösa en reaktion. Nu ska vi gå till Zakaria och stanna inför dig ikväll. Sakarja, Gamla testamentets näst sista profetbok. Och det läser jag från den andra versen. Så här säger Herren: se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också judar ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Och var en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Vi stannar där så länge. När Herren han ger tecknet på att hans återkomst står för dörren, då är det Jerusalem som är i fokus. Alltså det är inte Amerika, det är inte Bryssel, det är inte Stockholm, det är Jerusalem. Och det här kan ju vara bra att veta det, även om vi känner att det talas mycket om Jerusalem, så är det mer än en politisk information vi får i nyhetsmedia. Ty så här säger Herren: jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk. Och det vad Gud gör kommer att resultera i att hedna folken, det vill säga alla icke-judar, de kommer att sätta sitt raseri mot Jerusalem. Och det är det första jag vill att du ska känna till, det här vad Gud säger. Han säger: jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk. Alltså det är inte hedningarna som kommer på det här. Det är Gud själv. Så när vi ser att antisemitismen och judeföraktet och alltihopa det här ökar i världen, så kan vi ju tycka vad vi vill därför att vi älskar Israel. Men tro aldrig för ett ögonblick att det är djävulen som är arkitekten. Han är besegrad. Han har liksom inte mycket att säga till om. Utan han kommer bara göra en enda sak. Och det kan vi läsa om i Uppenbarelsebokens 17 kapitlet. Ett helt underbart bibelvers. Uppenbarelseboken 17. I det kapitlet så berättas det om att antikrist han har stigit in i världsarenan. Alltså världshärskaren. Han som ska styra hela världen. Och han som ska ha kontrollen på politiken, ekonomin och religionen. Och vid sitt sida så ska han ha en religiös ledare eller en religion, det vill säga skökan. De två, den politiska makten och den religiösa makten, ska jobba sida vid sida. Och de är emot Kristus. Men så kommer den 17 versen. Lyssna, för jag tycker det är så bra. Gud har ingett dem. Vilka dem? Jo, antikrist och skökan. Gud har ingett dem tanken att utföra Guds plan och handla i en och samma avsikt och ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess att Guds ord går i uppfyllelse. Det är ju hur bra som helst. Alltså när vi tycker bland annat att ondskan stiger i världen och djävulen härjar och sådär. Du, han är så begränsad, vet du. Dessutom är han så blind. Och hans intellekt verkar inte vara så där skrytvärt. För han går ju på den ena minan efter den andra. Och när vi kommer fram till Uppenbarelsebokens 17 kapitel så verkar det som att han har fått tanken på: om jag utplånar Israel, då har vi fått bort det onda. Och han går rakt ner i musfällan. Det är inte första gången han gör det, vet du. Paulus säger i 1 Korintherbrevets 1 kapitel: om han hade vetat vad det betydde att han drev Kristus upp på korset, så skulle han aldrig ha gjort det. Det är ju bra. Det är ju hur bra som helst. Alltså han trodde, får jag bara upp Jesus på korset så att han dör, sen är det bara jag kvar. Men så var det inte. Hade han vetat det? Och hade han vetat vad det betyder när han samlar liksom alla fienderna till Israel, till kamp emot Jerusalem. Men han går raka vägen för att förverkliga den gudomliga planen, inte bara med Israel, utan med allt det som finns på det här jordklotet, och universum och himlarnas himmel och i Bollstabruk. Alltså djävulen har inte ett stort spelutrymme. Jag vill du ska veta det här, för ibland så tappar vi frimodigheten och så säger vi det är bara sekularisering och det är bara mörker och det är bara avkrist. Nej, mina vänner, lyft upp din blick och kasta inte bort din frimodighet, för den har med sig stor lön. Och låt oss få läsa Guds ordet. Så här säger Herren då i Sakaria, det 12:e kapitlet: jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Och lite längre ner: och jordens folk ska få samla sig mot henne. Vad är det Sakaria säger? Vad är en berusningens kalk för någonting? Ja, jag vet inte det. Och jag har inte hittat någon bibelförklaring som kan förklara det. Men för några år sedan träffade jag en man som hade väldiga problem med alkoholen. Men så blev han frälst. Och då berättade han för mig följande, och så sa han så här: vet du, KG, sa han, jag har en gång varit en ganska stor företag, haft ett stort företag. Men så började jag supa. Och jag började supa mer och mer. Och idag har jag supit upp hela företaget. Jag har tömt varenda bankbok i familjen. Jag har supit upp varenda krona. Jag har sålt den fina villan vi bodde i. Jag har förvandlat den till sprit och druckit upp alltihopa. Men så kommer det. Idag, om jag går förbi Systembolaget och tittar in och ser flaskorna där inne, och varenda cell i mig ropar du måste komma åt flaskan, då spelar det ingen roll vad det kostar. Det har ingen betydelse hur mycket de höjer skatterna. Jag känner att jag måste till varje pris komma åt flaskan inne på Systembolaget. Det är för mig, sa han, en berusningens kall. Och då tänkte jag på Sakaria. Den dag ska komma när hedna folken, alltså vi också som hedningar, vi ska känna det finns inget pris som är för högt för att ta Jerusalem ifrån dess rättmätiga ägare och ge det till någon annan. När den frågan kommer upp på agendan, när den kommer på politikernas bord, då ska vi vara observanta. Och vi ska inte fundera och tänka så här: nu håller den onde på att få tag i alltihopa. När han är på väg in i musfällan. Precis. För Herren säger det här: jag ska samla alla hedna folken ner till Jerusalem. Och sen ska jag hålla dom med dem i Josafats dal. Då ska han ställa en del på högra sidan och en del på vänstra sidan. Josafats stad ligger söder om Jerusalem och fått sitt namn efter kung Josafat, som höll en stor domscen. Vi kan läsa om den i krönikeboken i Gamla testamentet. Men Herren, han ska sätta sig där. Och då ska han säga till dem på den högra sidan: jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jag var törstig, ni gav mig vatten. Och de ska förmodligen bara sitta och gapa och säga: men Herre, när har vi sett dig hungrig? När har vi sett dig? Och när har du varit törstig och vi har gett dig vatten? Jo, säger Herren, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder. Det är sån här teknisk term. Teknisk term. Det betyder inte någon här i Bollstabruk, utan det betyder judafolket. Det är judafolket. Vad helst ni har gjort emot judafolket, det har ni gjort emot mig. Så gå in i det rike som är tillrätt åt er. Och så ska han titta på de andra. Jag var hungrig, ni gav mig ingen mat. Jag var törstig, ni gav mig inget vatten. Och de säger samma, men Herren, när har vi sett dig hungrig och inte gett dig mat? Jo, säger Herren, vad helst ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort emot mig heller. Det är liksom själva stora domscenen. Jag ska samla dem till dom i Josafats dal. Och så ska de ena få gå in i ett rike. Jag ska återkomma till det imorgon kväll, för jag tycker det är så fantastiskt det här. Det blir dagens hemläxa till imorgon. Har ni läst dagens hemläxa till idag? Det ska vi stanna inför på söndag. För jag sa ju inte jag skulle ta den idag, utan ni kan läsa en gång till. Det var Jeremia 19. Men fundera på det här till imorgon eller nästa dag eller nästa. Så här säger Herren i Sakarias 12 kapitel. Jag ska inte bara göra Jerusalem till en berusningens kalk. Jag ska göra också Jerusalem till en tung sten för alla folk. Och var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Vad är det för sten? Fundera lite grann på det. Var hittar vi den här i gamla testamentet? Var hittar vi den i nya testamentet? Vad är det för någonting som ska finnas i Jerusalem och som folk ska försöka lyfta och få bort? Men när de försöker det, då gör de sig illa på den. Vi ska ta den en annan kväll. Nu ska vi gå vidare på Sakarja. När Messias han kommer tillbaka, nu går vi fram till det 14 kapitlet, bara för att du ska veta var vi är i historien någonstans. Så läser jag det 14 kapitlet så här. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet ibland er, till jag ska samla alla hedna folk till strid emot Jerusalem. Staden kommer att intas och husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget. Så bara vill du ska veta att det är denna återkomst vi talar om. Alltså när Herren har samlat hedna folken till Jerusalem. När de har delat landet. Och när liksom de känner det här att nu har vi liksom Israel liksom i en gripklo, då ska Messias stiga ner. Han ska ställa sina fötter på Oljeberget och så ska han göra vissa saker. Och låt oss bara få titta på det. I det 12 kapitlet står det så här, 9 versen. På den dagen, det vill säga när Messias kommer tillbaka, då ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Förstår du att det är inte oväsentligt vilken attityd vi har till Israel? Det är inte oväsentligt. För det löfte som Gud gav till Abraham för 4000 år sedan är fortfarande gällande. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Och här har vi den yttersta konsekvensen. Jag ska utrota dem som kommer mot Jerusalem, men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Vilken dag, vet du? Alltså ibland talar vi om pingstdagen i Apostlagärningarnas andra kapitel och det var ju en fantastisk dag. Men jag menar, det var rena söndagsskolan jämfört med det här. Alltså här ska Herren liksom bara dra undan alla dammluckorna och så ska han utgjuta nådens och bönens ande över judafolket så att de ser upp till mig som de har genomborrat. När vi åker till Israel så brukar vi ibland bjuda in en rabbi en kväll. Om det finns möjligheter till det. Och den rabbinen brukar då ha berätta vad som händer. Och jag brukar gärna ta någon av de messianska rabbinerna för att också få med den dimensionen. Men en god vän till mig som också åker mycket på Israel, han heter Göran. Han berättar för mig att han gör likadant. Han försöker få tag i en rabbi en kväll, så kommer rabbinen och berättar. Och han brukar bjuda in de ortodoxa rabbinerna, alltså, som inte har förstått detta med Jesus. Och så berättar Göran för mig att vi satt där med gruppen och rabbinen berättar vad som hände. Och när han hade berättat så säger den här gamle mannen, för de är oftast till ålder komna, om inte annars så ser man det på skägget och sådär, livsstilen. Så säger rabbinen, är det någon som har någon fråga? Och så var det flera som hade frågor. Och när folket hade ställt sina frågor så hade Göran också en fråga. Så han frågade så här. Det står så här i Sakarja, det 12:e kapitlet. Och min fråga är, sa Göran, vem tänker profeten på när han säger följande? Att en dag så ska ni judar se upp till honom som ni har genomborrat. Och så berättar Göran, rabbinen, han blev bara tyst. Och han väckade ihop pannan och han väckade ut den och han blundade och han tittade och satt tyst länge och tänkte vad. Men så till sist så kom svaret. Och då säger den gamle ortodoxa rabbinen så här. Jag tror att profeten tänker på samma person som du tänker på just nu. Det var ett fyndigt svar. För skulle han ha sagt att han tänker på Jesus, då hade han ju blivit avsatt. Ja, nej, jag tror att han tänker på samma person som du, Göran, tänker på just nu. En dag ska de se upp till honom som de har genomborrat. Och så ska de sörja honom som en mor sörjer sin enfödde son. Och så ska Israel komma till tro på sin Messias. Vilken dag, vet du. Vilken dag det ska bli. Vilken dag det ska bli. Ja, du vet att Herren hans kommer att se till att det blir en 5-1, vet du. Pilen sitter mitt i centrum. Folket är på plats, vet du. Alla finns där som åskådare. Och så säger han, när de har delat mitt land och när Jerusalem är i centrum för folkets hat och propaganda, då ska jag stiga ner. Mitt ibland dem. Och så ska jag dra undan himmelens dammslussar. Och så ska jag låta nådens och bönens ande utgjutas över mitt eget folk. I samband med det här, jag vet vad du ska veta om det. Och har du penna så stryk gärna under. Men det här är ju skrivet för cirka 2400 år sedan. Så det är ju liksom inte skrivet idag riktigt. Men Sakarja, han säger så här, att på den dagen, det fjärde versen, på den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster. Alltså det är ju tufft att skriva så. För tänk om det skulle spricka från norr till söder. Då stämmer inte Bibeln. Och då kan vi ju glömma alltihopa. Om det skulle vara ett sånt fel. Ett litet misstag. När vi är nere med grupper så är vi naturligtvis alltid uppe på Oljeberget. Och för några år sedan när jag var där uppe med en grupp så såg jag några män som gick där uppe. Jag har träffat dem nu 2 gånger. Och så gick jag fram till de där männen och så frågade jag, vad sysslar ni med för någonting? För de hade med sig mätinstrument och grejer. Och då säger de här männen så här. Jo, sa de, vi håller på att mäta en spricka i Oljeberget. Jaha, sa jag. Var då? Ja, sa de, den syns inte idag, men vi kan registrera det med våra instrument. Så vi följer den där sprickan. Jaha, och hur går den sprickan, sa jag? Jo, sa de, den går från öster till väster. Och vi vet idag, och det här är alltså nu några år sedan de sa det, vi vet idag att Oljeberget kommer att spricka från öster till väster, beroende på att söder om Oljeberget så ligger världens djupaste punkt, Döda havet. 400 meter under havet. Och norr om Oljeberget så ligger världens näst djupaste punkt, Judaöken, 200 meter under havsnivån. Och de där punkterna sliter och drar i Oljeberget, och det kommer inte att hålla. Vi vet att det kommer att spricka, men vi vet inte när. Då var jag glad att jag kunde ge den lilla informationen till dem, för jag visste när. För så här står det: i det ögonblick när Messias stiger ner och sätter sina fötter på Oljeberget, då ska hela berget rämna från öster till väster. Det kommer bara ge vika alltihopa. Och geologerna står där nere idag, kan mäta sprickan, och de kan säga: vi vet att det här kommer att rämna alltihopa. Zakaria har sagt det i 2300-400 år. Så det är bra, förstår du, att läsa Bibeln, för det är inte bara religionsundervisning. Det här är ju geografisk historia, geologisk historia om det som kommer att äga rum där nere i det landet. Vi går vidare. Då står det så här i den åttonde versen, 14 kapitlet: det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och den andra hälften mot västra havet. Vad är det för hav? Vilket är det östra havet i Israel? Det är Medelhavet, ja. Vilket är västra havet då? Va? Döda havet, ja. Precis. Det finns inga fler hav. Det finns Tiberias sjö, men det är en sjö. Men det finns två hav, nämligen östra havet och västra havet. Och nu säger samma Zakaria: när Messias stiger ner på Oljeberget, då ska vatten utgå från Jerusalem, och så ska ena hälften mot östra havet, Medelhavet, och den andra ner mot västra havet, det vill säga döda havet. Och då blir ju det havet intressant. Intressant. Vad kommer att hända med döda havet? Nu måste jag titta. Medelhavet är ju västra havet. Förlåt så hemskt mycket. Förlåt så hemskt mycket. Jag hade Israel där bak, och så tänkte jag fel. Tack för att du rättade till. Ja, jag har ju Israel där, va? Ja, tack. Precis så är det. Västra havet är ju Medelhavet, och östra havet är ju döda havet. Så att då backar vi lite grann, och så kommer vi till en ung grabb som heter Hesekiel. Hesekiel, prästpojken. Han färdades runt i Israel på ett fenomenalt sätt. Han färdades i anden. Och han färdades inte bara i anden, utan han färdades på något sätt i någon sorts tidsmaskin. Så han åkte runt och han såg saker och ting hända, och så skriver han ner det. Så vi går ända fram till det 47 kapitlet. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Husets ingång här, det är ju templet i Jerusalem. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, till husets framsida låg mot öster, och vattnet flöt ner under husets tröskelsida söder om altaret. Och så ser han hur det här vattnet rinner iväg undan för undan, och kommer till den åttonde versen, och då säger Herren så här: detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet, och så flyter det ner över hedmarken och sedan ut i havet, det vill säga döda havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt. Och överallt i den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, Och fiskarna där blev mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blev vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner ut. Och fiskare ska stå ut med den från en Gedi ända till en Eglahim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd, alldeles som i stora havet, det vill säga Medelhavet. Det här det har stått alltså i årtusende i vår bibel. Och jag menar, har ni varit nere i Israel någon gång och kommit ner till Döda havet, så vet ni att är det någonstans det är meningslöst att fiska, så är det ju där. Det finns ingen fisk. Inte en firre. Men Herren säger de ska stå från en Gedi. Det är alltså kibbutzen som är halvvägs mellan Jeriko och ner till, kan vi säga, Masada, ungefär mitt på det. Och så ska de stå ända upp till en Eglahim som förmodligen är Jordanflodens utflöde. Så det är en sträcka på många mil. Idag är det inte en fisk. Men jag tycker det är intressant att följa med, därför att det, man har nu bestämt så här i Knesset, alltså riksdag och regering i Israel, om det största ingenjörsprojekt i Israels historia. Och man har helt enkelt beslutat att man ska göra Döda havet till ett sunt innanhav. Det beslutet är taget. Men det är ju en otrolig kostnad. Så därför när Israel firade 40-årsjubileum, då ställde Saudiarabien, Jordanien och EU upp och sa: se till att göra Döda havet till ett sunt innanhav. Och så fick de en ofantlig mängd pengar för att börja detta projektet. Vi läser det här i vår bibel och vi säger att det går inte. Men idag är man på gång med att förverkliga det här. Det är fantastiskt. Så jag var nere med en grupp för nu ett par, tre år sedan. Och så stannar vi på en kibbutz där nere. Och kommer in på kibbutzen och köper en kopp kaffe eller lite att dricka och sådär. Då ser jag någonting som ligger där på kibbutz, eller vad heter det, på disken. Vet du vad de sålde? Fiskekort i Döda havet. Och jag blev faktiskt lite irriterad på dem. Så jag sa: vad är det här? Ja, det är fiskekort i Döda havet. Ja, men så där finns väl ingen fisk i Döda havet? Jag tänkte, det är typiskt judar. Kan de sno en hedning på en femma, då gör man ju det. Va? Så jag blev lite irriterad på dem och sa: det här är ju bara bluff. Det finns ju ingen fisk i Döda havet. Då tittar hon bara på mig, så sa hon: nej, inte än. Inte än. Jag ångrar fortfarande att inte jag köpte hela häftet. Alltså, de läser sin bibel och de vet att när Messias kommer igen så ska det få konsekvenser i hedningarnas inställning till Jerusalem. Det ska få inställning till Oljeberget. Det ska få betydelse för Döda havet, och det är det största projektet man håller på med just nu. Kan vi ta en sak till innan jag slutar? Då går vi tillbaka till Zakaria. Den här gode brodern, vet du, som vi bara tror talar om dotter Sion när hon rider in i Jerusalem, men han talar mycket mer. Vi går till det 14:e kapitlet. Ta bara en bibelvers där. Det står nämligen så här. 14:e versen. Också Juda ska föra krig i Jerusalem. Och skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring. Guld, silver och kläder i stor mängd. Skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring. Guld, silver och kläder i stor mängd. Jag står så. Innan jag åkte hit här så såg jag på sista eller senaste nyheterna. Just nu när vi har gudstjänsten här i Bålstabruks pingkyrka så landar ett stort flygplan i Libyen med över en miljard libyska. Alltså, de har inte kronor, va? Men de har inte dollar heller. Va? Och då kan man fråga sig, hur kommer de till det där landet? Jo, det visar sig att Gaddafi, han var ju inte riktigt fattig. Han var inte så fattig som han ville framställa sig för folket var i fall. Utan han var mycket förmögen. Han hade ju samlat sin förmögenhet ut över hela världen i banker och byggnader och så vidare. Och nu när han föll, eller håller på att falla, så har världens politiker bestämt sig för att de skulle frysa kapitalet. Det har vi hört på nyheterna. Och nu har man bestämt sig för att man ska börja transportera tillbaka det så de kan få vatten och el och mat och så vidare. Och just nu landade första flygplan med 1 miljard libyska medel. Det här handlar nu inte om Libyen, utan Herren säger skatter ska samlas från hedna folk, guld och silver och kläder. Och var ska det komma ifrån? Ja, det vet jag inte. Men vi vet att judafolket är inte fattiga, utan det är ett förmöget folk. Enligt svenska BNP så äger, vet ni hur mycket judarna äger utav Sveriges BNP? De äger ungefär 75% av Sveriges BNP. Så skulle de gå hem ifrån Sverige och säga vi går till Israel nu och så tar vi med oss vad vi äger. Då ville det till att vara finansminister och få det att gå runt. Och det är inte bara i Sverige, utan det är ju stora delar av världen så har de ofantliga förmögenheter. Och det mest intressanta tycker jag det är att de har såna, man har misstänkt att de väldiga förmögenheterna i Österrike, Schweiz och Liechtenstein är judisk kapital. Det finns den historien om det. Att innan judarna togs av Hitler och kördes till gaskamrarna så misstänkte de vad som var på väg att hända. Så de satte in sina förmögenheter, säger historien, på namnlösa konton i bankerna. Och där har de stått sen mitten på 40-talet. Men nu började liksom historien att rullas upp och folk började bli intresserade av detta enorma kapital som finns där nere i de där bankerna. Och så kom pressen utifrån, den är ju också i Sverige va? Man pressar Österrike för att tala om vem är den rättmätiga ägaren till det här kapitalet. Och när svenskarna pressar på så är det för att de ska få skatterna på de här förmögenheterna. Men bankdirektörerna, de kände ju att det svenskarna äger, det är ju växelmynt. Men de där hemliga kontorna. Så att en dag så bestämde sig bankdirektörerna för att sopa igen alla spår av de hemliga kontorna. Det bara gick ut en sån där generalorder, sopa igen alla spår av de hemliga kontorna. Och det ska ske idag, fortast möjligt, därför att de är oss på spåren. Och de här bankdirektörerna, de fick lite kalla fötter. Så att de tog helt enkelt de här papperna och så slängde de i stora plastsäckar. De strimlade inte papperna, utan de bara vräkte iväg alla papperna från arkiven. Den dagen så var det en gammal man som var vaktmästare på de här väldiga bankpalatsen. Och som ett extra knäck rensade papperskorgarna, en gudfruktig gammal man. Och så säger Guds ande till honom så här: idag kastar vi inga papper. Så han samlar alla de här plastsäckarna och stoppar in dem i bilen och kör iväg med de här plastsäckarna till en god vän, också en kristen broder, och säger: jag förstår ingenting, men när jag skulle kasta det här idag så säger Guds ande till mig, vi kastar inga papper idag. Och så börjar de undersöka, vad är det för papper? Och då visade det sig att bankdirektören just den dagen hade bestämt sig för att sopa iväg alla papper på de här hemliga kontorna. Och då hade Gud sin man på plats. Så att för något år sedan då samlades bankdirektörerna i Europa för att undersöka hur ska Israel kunna ta hem räntan på det här kapitalet utan att Schweiz och Liechtenstein går i konkurs? Men här säger Zakaria, de ska nog inte bara ta räntan på det, utan de ska nog ha hem hela kapitalet. Det är så intressant att följa med. Det är så intressant. läsa nyheter och läsa Bibeln och tänka, hur ska du få ihop det här, Herre? Men du vet, Gud har sitt folk på plats, vet du. Och kan han inte använda fromma, gudfruktiga vaktmästare, vet du, så kan han göra som i Gamla testamentet när han tog den största fienden till Israel, som var Nebukadnessar. Och så säger han genom profeten Jeremia: jag ska kalla på min medtjänare Nebukadnessar. Ta han den värsta av allihopa och låt honom gå Guds ärende. Så vänner, var inte oroliga. Det går som Gud har sagt. Och Gud har fokus inte på Bollstabruk, det har han också. Han har ögonen på oss, men han har ett fokus på Jerusalem. På det här lilla förhatliga folket som är Israels folk, som är Guds ögonsten. Och så till sist, bara får jag bara läsa den. Zakaria 14 och den 9:e versen. När Messias kommer tillbaka. Herren skall då vara konung över hela jorden. Över hela jorden. Då är ju liksom också vi lite med i det hela, inte sant? Över hela jorden. Det är en fantastisk framtid alltså. Så var inte oroliga för de här tiderna som är lite mörka och lite besvärliga och lite så här. Det går som Gud har sagt, vet du. Se bara till att du har det gott med Herren, att du är ett Guds barn. Att en helig ande får bo i dig. Och se till att du läser Guds ord. För Petrus, han säger så här, att det ska bli mörkt i den yttersta tiden, men det profetiska ordet ska lysa som en lampa i en mörk natt. Och när vi läser det här känner jag, kära Herre, det får vara hur det vill, men du för ditt rike vidare, vet du. Du för ditt rike vidare. Ska vi be tillsammans?